Min berättelse.
Förlåt, mamma. Förlåt för att jag distraherar mig med saker. Jag fyller min tid med vänner, jobb, städning. Med att rensa bland dina saker och tv-serier. Det är inte dig jag flyr ifrån. Jag tänker på dig varje dag. Det är bara det att viljan att få känna mig livslevande och lycklig är starkare än någonsin. Det sägs att sorgen är kärlekens pris. Jag läste det i det lila häfte min pappa, bror och jag blev tilldelade av ASIH-teamet några veckor innan du lämnade det här livet. Boken för anhöriga med en titel i stil med När döden närmar sig. Vi gömde boken längst bak i bokhyllan i vardagsrummet för att du inte skulle se den. Ganska ironiskt med tanke på att du var sängliggande och alldeles för svag för att lämna sovrummet. Boken hade inte skrämt dig. Det är en sak jag är säker på. Du var inte rädd för att dö. Du var bara rädd för att inte få se oss igen. Det uttryckte du ofta. Jag minns telefonsamtalet när du ringde och bad mig komma hem till dig. Du hade trillat på din cykel. Genom telefonen kunde jag höra att du grät. Vid tillfället var jag och promenerade vid brofästet i Malmö och lyssnade på låten. Jag blev ombedd att sjunga på min bästa väns bröllop några månader senare. This is the year it all will happen med Marit Bergman. Titeln på låten kommer att bli sann för både mig och min bästa vän. För detta skulle komma att bli året då allt hände. Jag tog bilen och började köra mot din fina lägenhet. Den med en million dollar view över Öresund, mot horisonten, mot oändligheten. Någonstans inom mig visste jag att den här dagen skulle komma att förändra mitt liv för alltid. I dörren möttes jag av ditt blåslagna ansikte. En blå tira stod som en tennisboll täckte halva ditt öga. Fallet från cykeln hade tagit hårt på din tunna kroppshydda. För tunn var den. De senaste månaderna hade du rasat i vikt. Du vägde vid tillfället runt 40 kilo. Du haltade bort mot soffan på grund av din smärta i höften. Och du bad mig sätta mig ner bredvid. Du hade något att berätta. Jag såg hur du tog emot. Orden, cancertumörerna har spritt sig i hela kroppen, ekade i mitt huvud. Jag satt helt stum. Jag fick inte ur mig ett enda ord. Det var som att jag blev apatisk. Jag kunde inte känna någonting. Mamma, minns du hur kall jag var den första stunden? Minns du hur jag inte kunde förmå mig att gå fram och ge dig en kram? Det var som att jag intalade mig att jag inte brydde mig. Att jag skiter i hur det går. Jag var helt tom på känslor. Jag stängde av, för smärtan blev för stor och ohanterbar. Och jag tror att det var likadant för dig. Det var för stort att ta in. Och smärtan för dig var tanken på hur ont det skulle göra i dina barn, mig och min bror. Sen brast det för oss båda. Jag slängde mig i din famn. Jag blev 10 år igen. Och din famn var som lugnet i stormens öga. Egentligen vet jag inte vem som tröstade vem. Men det var som att någon öppnat en kran som inte gick att stänga. Mm. 14 år tidigare. Jag var 19 år och stod i duschen när telefonen ringde. Jag bodde fortfarande hemma och skulle alldeles strax ta bussen till skolan. Hej, det är mamma. Är du hemma? Ja, jag ska strax ta bussen till skolan. Kan du vänta lite? Jag är på väg hem. Varför då? Frågade jag. Jag har precis varit på ett tandläkarbesök och skulle bara vilja prata med dig lite innan du åker till skolan. Väntar du på mig? Okej, sa jag och la på luren. Konstigt. Du bad mig vänta med att åka till skolan trots att du visste att jag hade en viktig lektion. Strax därpå kom du in genom dörren. Jag såg hur du försökte hålla skenet uppe. Vad har hänt? Frågade jag. Stin, jag har inte varit hos tandläkaren. Jag har varit hos läkaren. De har hittat en knöl i mitt bröst och det visar sig att jag har bröstcancer. Jag sjönk ner på golvet och förvandlades till en blöt fläck på barndomsmattan. Det fick inte vara sant. Jag ska klara det här. Det kommer bli bra, sa du och höll om mig. Jag gick sista året på gymnasiet. Satt med slutproven inför studenten och nu också med en strypande rädsla över att förlora min mamma. Jag ville inte att någon skulle veta att hon var sjuk. En handfull av mina vänner och min dåvarande pojkvän visste. Men jag ville aldrig prata om det. Jag hade nog med mina egna känslor och rädslor. Jag pratade inte med någon om det under flera års tid. Jag kunde inte tänka något värre än att någon skulle tycka synd om mig. Det skulle bli en för stor tyngd att bära ovanpå det helvete som redan pågick inombords. Jag höll skenet uppe. Ingen skulle få veta. När jag var 26 år kom min första panikattack. Jag hade under alla dessa år tryckt undan mina största rädslor och överväldigande mörka känslor. Jag minns att jag var i Thailand. Det var varmt och jag kan än idag känna smaken av luftfuktigheten i min mun. Det var solnedgång och jag stod och blickade ut över havet. Jag ringde mamma för att dela med mig av vad jag gjorde. Hon svarade inte. Klockan var ju ganska sent på kvällen hemma i Sverige, så inte så konstigt. Bam! Det var droppen som fick min bägare att rinna över. Det kändes som om någon höll på att strypa mig. Mina händer domnade av, mina armar domnade och till sist mitt ansikte. Jag hade ingen känsla i hela kroppen. Jag grät, floder, samtidigt som jag kippade efter andan. Mitt sällskap körde mig till närmsta sjukhus där jag blev omhändertagen och fick lugnande. När jag kom hem började jag för första gången i mitt liv glänta på dörren till det som var min största skräck. Att mamma skulle försvinna ifrån mig. Den dödliga sjukdom mamma bar på var ständigt närvarande i vårt liv under 14 år. Från det att jag var 19 år gammal. Ibland kunde jag känna mig fastkedjad. Inte av mamma, men av rädslan och sorgen. Jag ville bryta mig loss. Jag ville slå mig fri från rädslan som ofta styrde och hämmade mig. Rädslan för att om jag lämnar min mamma så kommer hon att dö. Jag trodde att någon högre makt skulle straffa mig om jag inte var på plats och hade full kontroll över situationen. Mamma ville aldrig att jag skulle stanna hemma för hennes skull. Det uttryckte hon ofta. Lev ditt liv, älskling. Men mina katastroftankar talade högre. Tanken på att om jag valde för mig så skulle samtalet komma. Nu har din mamma dött och du var inte här. Rädslan begränsade mig under många år. Det ska jag inte sticka under stol med. Och den skapade en frustration. Jag ville slå mig fri från tonåren och rusa in i vuxenvärlden. Men hade ständigt ett sorts gummiband som drog mig tillbaka. Rädslan för att min mamma skulle dö. Den har gjort mig frustrerad. Och ofta har min frustration gått ut över dig, mamma. Förlåt. Förlåt för alla gånger jag har varit förjävlig. Förlåt för alla gånger jag har skrikit och betett mig. Jag var ung och dum och ville bara galoppera in i min 20-årstid. Där jag drömde om att få glömma allt vad rädslor var. Där jag kunde hänge mig till att utforska allt vad det innebar att vara ung vuxen. Min mamma var en charmig, glad och klok person. Och envis. Jävligt envis. Så många gånger jag som tonåring stått och skrikit och stampat i golvet för att få henne att ändra sig. Ibland blev min reaktion på mammas envishet något barnslig. Som när jag i ren pubertal frustration i smyg tog en sax och klippte sönder hennes favoritinneskor. Ett par badtofflor med rem. Jag klippte remmen i tu. När mamma lite senare skulle sätta på sig sina nya inneskor och började gå, följde inte skorna med. Smått hämndlysten och något skamsen smygkikade jag på hennes reaktion bakom dörren. Asgarv. Hon brast ut i ett kluckande, nej, snarare tjutande skratt. Det var så mamma var. Avväpnande. Förlåtande. Tack mamma. Tack för att du valde att se det komiska i situationen. Dina sista 9 månader i livet satte jag mitt eget liv på paus. Mitt liv fick vänta. Det var ett val jag gjorde och jag ångrade inte en sekund. I 1 års tid fanns det ingenting som var viktigare. Ingenting var viktigare än att få ta tillvara på varenda liten minut tillsammans med dig. Du som höll på att glida mig ur händerna. Du som inte bara var min mamma, utan också min trygghet och min bästa vän. Jag tänker på nätterna och de tidiga morgnarna. Tiden då resten av världen tyckte sova. Stunderna då känslan av ensamhet sköljde igenom hela mig. När rädslan för framtiden blev för stor. Insikten om att en dag kommer det bli bra. Men först måste jag ta mig över en enorm tröskel. Bottenlös sorg. Nästan varje natt sov jag i ditt gästrum vägg i vägg med ditt sovrum. Då och då gick jag in på nätterna för att titta till dig. För att försäkra mig om att du andades. Varje dag kom sjuksköterskor och läkare från ASIH-teamet på besök. Du uttryckte ofta hur varma och inkännande de var. Hur vackert de mötte dig och dina behov. Jo, du sa faktiskt så. Vackert. Det var ett ord du ofta använde och vackra själar ser andra vackra själar. Kvällstunden var den bästa på hela dagen. Vår mamma dotterstund. Ingen kunde störa oss. Det var jag och du. Varje kväll gav jag dig massage. Jag masserade din späda kropp och smorde in din hud med hudkräm. Detta var då du fortfarande kunde sitta upp. Du satt i den höj- och sänkbara sängen vi nu fått från vården. Mina händer gled över dina tunna armar. Tumörerna lyste igenom huden. De skrämde mig aldrig. Inte dig heller. Sen höll vi om varandra. Och jag önskade tyst för mig själv att tiden skulle stanna där och då. Varje kväll. Det var den bästa stunden på hela dagen. Den totala närvaron och närheten med en annan människa. Så vackert och så skört. Jag tänker på den varma överläkaren på ortopediska avdelningen. Han som vid ett kort sjukhusbesök 9 månader tidigare frågade om du vill operera din nyss upptäckta fraktur i höften. Du ville inte operera dig. Innerst inne visste du nog att en operation inte skulle kunna få dig att gå igen. Jag frågade vad han hade gjort om han vore i din situation. Om han levde med spridd cancer med ett skelett skört som papper. Han svarade att han inte hade opererat sig. Sen la han sin hand på din axel och sa: Marie, du ska se att det kommer att ordna sig. Och där och då ordnade sig allt. För just då tillät du dig att följa din magkänsla. Jag kunde känna hur en sten föll från ditt bröst. Hans varma sätt att bemöta dig rörde dig till tårar. Det blev ingen operation. Istället fick du komma hem. Komma hem till din lägenhet med utsikt över havet och horisonten. Det hem som du älskade. Det hem som du inte lämnade igen. Inte förrän den dagen du släppte taget om det här livet. Nu var våra roller ombytta. Plötsligt var det jag som tog hand om dig, mamma. Och du tillät mig att få ge dig omsorg. Det var ingen av oss som försökte hålla ihop inför den andra. Alla känslor satt på utsidan. Och ju ärligare vi var mot varandra om hur vi kände, desto starkare blev våra band. Mitt i all hopplöshet började mamma och jag drömma om att åka ut och föreläsa tillsammans. Vi drömde om att föreläsningen skulle bli så populär att vi blev inbjudna till USA för att prata om vår resa. Hoppet är det sista som överger en, var det någon som sa. Hoppet lyste mer och mer med sin frånvaro. Det var fredag och det var sol. Det var mars 2016. Det hade nu gått 13 år sedan vi fick första beskedet om din cancer. Och det var dagen då vi fick beskedet hur pass spridd din cancer var. Jag minns att jag satt i bilen på parkeringsplatsen utanför köpcentret när telefonen ringde. Det var min kollega och chef från SVT. Han sa att han hade ett uppdrag till mig. Han ville ha med mig på en tv-inspelning under 6 månader som skulle innebära resor över hela Sverige och till Sydamerika för att spela in ett tv-program om vilda djur. Drömjobbet målades upp framför ögonen på mig. Jag gick hem till mamma och berättade vad som hänt och sa också att jag skulle tacka nej. Tanken på att inte kunna vara vid hennes sida varje dag gjorde mig vettskrämd. Men kunde jag verkligen tacka nej till något som kändes som en ljuspunkt i mörkret? Hur skulle jag känna om mamma plötsligt blev sämre medan jag var iväg? Mamma, du ville såklart att jag skulle tacka ja. Det var som du var. Jag tackade ja till drömjobbet. Jobbet under den här tiden blev min livlina. En oas där jag kunde samla kraft och tänka på något annat. Du var stolt över mig. Exalterad över alla äventyr som väntade mig. Vi hördes av så ofta det gick och jag skickade små filmsnuttar och bilder på allt jag var med om. Det blev ett ljus för oss båda, mitt i allt det mörka. Programmet hann du aldrig se, men du var där ändå. Med tiden fick du svårare att äta. Du kräktes upp det mesta du åt och till slut kunde bara tanken på mat göra dig illamående. Jag minns hur jag cyklade hem till dig på mina lunchpauser och varje eftermiddag efter att jag slutat jobba åkte jag direkt hem till dig. Min pappa, bror och jag turades om att göra morotsjuicer i din juicepress. Det var till slut det enda du kunde få ner. Läskande gott tyckte du att det var. Det och äpplemust. Julen närmade sig. Jag minns att jag tänkte tyst för mig själv att jag önskade att få börja 2017 med glädje. Fick man tänka så? Ville jag att min mamma skulle dö? Självklart inte. Jag ville bara få släppa taget om all kamp. All den kamp som du och jag, mamma, uthärdat så länge. Jag tror inte att någon av oss skulle orka så mycket längre. När du tog ditt sista andetag, 5 dagar innan julafton, var vi alla samlade. Vi var runt dig. Jag sjöng för dig. Jag viskade att det är okej att släppa taget. Into my arms. Tiden efter var kaotisk. Så mycket att fixa. Så lite tid att sörja. Längtan efter att få börja leva mitt eget liv var stark. Och stundtals ifrågasatte jag om det som hade hänt ens hade hänt. Jag hade under så många år fasat för dagen då min mamma skulle vara död. Jag hade fasat för begravningen, för tomheten. Rädslan för att inte överleva hade så länge varit ingjuten i mitt huvud. Men här står jag, ute på andra sidan, med huvudet högt, blicken i skyn och hjärtat vidöppet. Jag ville galoppera ut i livet. Ta för mig och uppleva allt som jag nu såg med helt nya ögon. Samtidigt skrämde det mig. Det skrämde mig att jag skulle fly från sorgen och glömma allt som varit. Jag insåg att jag aktivt behövde avsätta tid för att sörja. Och jag ville vara själv. Jag bokade en biljett till Ibiza. Inte för att festa och ta droger som många förknippar ön med. Utan för att bosätta mig i en tipi uppe på ett berg med utsikt över havet. Det var jag, min hyrbil, min dagbok och en väska med kläder. En hel månad bodde jag där. Jag gick offline, tog bort alla distraktioner, sa nej till vänner som ville hälsa på och hängav mig till alla känslor som ville komma fram. Det här var min tid och min chans att få skapa en ny relation till min mamma. Det här var ett av de viktigaste valen jag har gjort för mig själv. Det här var mitt sätt att bearbeta sorgen över att inte längre ha min mamma i livet. Tid för mig själv, tid till att skriva, tid till att berätta. När jag kom hem från Ibiza började jag släppa på kontrollen över mina känslor. Jag pratade mycket och ofta med mina vänner. Jag tillät mig gråta. Jag tillät mig berätta för kollegor om hur jag mådde och vad jag behövde. Jag lät människor få finnas där för mig. Jag grät. Jag hulkgrät. Jag skrattade tills jag kiknade och jag sträckkollade på skam. Och levde mig in i Isak och Evans kärlek. I Nora och Williams passion. Jag började för första gången i mitt liv tillåta mig att känna allt det som jag kände inombords. Alla känslor fick plats. Vissa stunder kändes det i kroppen som att jag inte skulle överleva. Men ju mer jag tillät mig att uppleva mina känslor fullt ut, desto tydligare blev det också för mig att känslorna hade toppar som sen började ebba ut. Sen kom det en ny känsla. Ett nytt lager av bottenlös sorg. Ju mer jag tillät mig att känna, desto mer öppnade jag upp för hela mitt känsloregister. Det var som att ju längre ner i mörkret jag tillät mig att gå, desto högre blev mina toppar av fullkomlig lycka. När det var som värst, tankarna om att jag inte ville leva om inte min mamma fanns, frågade jag mig själv många gånger om det någonsin skulle gå att bli lycklig igen. Idag skulle jag vilja omfamna den tjejen som ställde frågan och säga att det går att bli lycklig igen. Jag trodde inte det själv då, men det går. Jag vet. Det har gått snart 2 år sedan du tog ditt sista andetag. Mamma, hade du sett mig nu hade du varit stolt. Jag har följt mitt hjärta och lämnat livet i stan. Jag har flyttat till ett hus på landet vid havet. Jag har gått i dina fotspår och jobbar idag som terapeut med fokus på sorgebearbetning. Jag har mitt eget företag och jag föreläser. Inte i USA ännu. Men jag föreläser om sorg och allt det vår resa har lärt mig. Det är tomt utan dig. Jag kommer på mig själv med att lägga handen på mobilen för att ringa dig. För att berätta om min dag. Om en insikt jag har fått. Om en resa jag har bokat. Om ett jobb jag ska göra. Om en kärlek jag har träffat. Ditt nummer står fortfarande kvar i mobilen. Det får finnas där ett tag till. Det har gått upp och ner, men mer upp för varje månad som går. Mamma, jag har aldrig flytt ifrån sorgen. Jag har bara varit tvungen att påminna mig själv om varför det faktiskt är värt att leva. För jag lever. Jag lever för både dig och mig, och det är värt det. Du är med mig i varenda cell i min kropp. I varje tanke jag tänker. I varje känsla jag känner. Jag saknar dig. Och jag älskar dig. Men jag lever. Och det är så jävla vackert att leva.